klassikern. Katarina Wikars om Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.
Detta hände i början av 1820-talet i en avlägsen socken i västra Värmland. Det var den första olycka som övergick Gösta Berling. Det blev inte den sista.
Det är 200 år sedan nu kavaljererna styrde på Ekeby, ledd av den karismatiska avsatte prästen Gösta Berling i Selma Lagerlöfs debutroman från 1891. Och man kan inte säga att hon slog igenom med buller och bång, den då 33-åriga lärarinnan. Kritikerkåren var relativt ljum och tyckte att verket var överlastat, men Selma var full av mod. Om jag med mina egendomligheter kunde bli en diktare för folket så skulle jag vara bra glad. Nej, inte glad utan lycklig på fullt allvar, skrev hon till en vän. Och redan i mitten av 1890-talet kunde hon försörja sig som författare. När jag nu läser de 400 sidorna av sagan måste jag tillstå att det är en hypnotisk skröna Selma fått till, eller snarare en mängd berättelser som förgrenar sig åt alla håll, men med Gösta Berling i centrum. Och majorskan på Ekeby, som Margareta Krook oförglömligt gestaltade i tv-serien från 80-talet.
Nu säger jag honom, Gösta Berling, att om han väljer att leva så erbjuder jag honom en fristad som kavaljer på Ekeby. Och det lovar jag honom, att jag ska göra folk av Brobyprästens dotter, så hon kan tacka Gud för att han stal hennes mjöl. Nå, vad säger han?
Det är den skenbart mäktigaste frun i Värmland som dragit upp i Gösta Berling aspackad ur snödrivan, som samlat kavaljererna runt sig, ett gäng talangfulla äldre drönare, och som en vinternatt drivs iväg då kavaljererna avslöjar hennes otrohet, att det är hennes älskare från ungdomen som gett henne de sju bruken. Majorskan är trots sin makt juridiskt i händerna på den triste majoren och blir med ens fullständigt egendomslös, men hon nedkallar en storm över trakten på vägen ut.
Nu låter ni mig falla, men er tid kommer snart. Ni ska skingras alla. Er plats står öde. Hur ska ni kunna stå då inte jag längre stöder er?
Det hela är Sintrams verk, den onde brukspatronen på Fors, som rasat ner genom spisen i smedjan till kavaljererna på julafton för att så split och söndring mellan människorna, och som får kavaljererna att skriva på ett kontrakt i blod. Nu är Ekeby deras.
Då vet ni inte att majorskan har fått sina sju bruk av mig, mot det att hon vart år sänder mig en kavaljerssjäl. Lika för lika.
En av våra själar?
Just det. En riktigt rutten kavaljerssjäl. En för vart år.
Äntligen stod prästen i predikstolen.
Sagan må också ha en av den svenska litteraturens mest välkända inledningsmeningar, fast i original stod på predikstolen, och det förändrar ju uppenbarligen innehållet. Och Gösta Berlings saga är skriven i dialog med läsaren av en författare som sitter uppe på natten, skriver ner skrönorna från långliga tider och då utropar och forna tiders kvinnor och ställer retoriska frågor rakt ut i luften. Selma Lagerlöfs egen far hade gått i konkurs på 1880-talet och de hade tvingats sälja släktegendomen på auktion. Det hon fick med sig var just historierna om världen förr, som äldre släktingar brukade berätta i hennes barndom. Jag tycker att hon tar sitt uppdrag på största allvar. Alltså det känns som att hon vet varför hon ska skriva de här berättelserna. Hon säger det här att vi barn av försakelsen, av allvaret, av fattigdomen. För hon har pratat om Värmland här mycket också. Att det är ett fattigt landskap. Höjer våra händer i en enda lång bön och begär detta enda goda skönhet.
Där är Aino Trossell i bokcirkeln.
Att hon känner att hon vill ge glädje och skönhet med sitt berättande. Hade vi inte berättelserna, dansen, spelet, det roliga, så skulle Värmland bara vara gråhet och järnbruk och brukspatroner. Vi behöver den här lyftningen. Det är det här som gör oss till människor.
Löven heter den värmländska långa sjön runt vilken alla bruken ligger. Fryken i verkligheten. Och när jag häromsistens tog in på Broby gästgivargård i Sunne var det som att fortfarande röra sig i den lagerlövska kontexten. Som om Selma för alltid har satt sin stämpel på trakten.
Det var den första olycka som övergick Gösta Berling. Det blev inte den sista. Ty sådana fålar finner livet svårt som inte tåla sporre eller piska. Vid varje smärta som övergår dem skenade just stad på vilda vägar mot gapande avgrunder. Så snart vägen är stenig och färden bekymmersam vet ingen annan råd än att välta lasset och fara åt stad i galenskap.
Vad ville då Selma säga med sin saga? Ömsom hyllar hon kavaljerernas frimodighet och livsglädje, ömsom pekar hon på deras lättingstillvaro och oduglighet. Gösta Berling framstår både som en klen hypokondriker och någon som besitter övermänskliga krafter.
Du tvingade mig att leva, majorska.
Nej, inte majorska.
Hur som blir alla traktens unga adelsdamer förälskade i honom, vilket leder till om inte livslång kärlek, så ändå någon sorts uppbrott ur gängse begränsande mönster. Kanske ska man inte lägga någon individual psykologisk måttstock på de här karaktärerna. De har alla ett öde med stort ö. Och ibland bryter makterna in. Som när den snåle Brobypresten blir beskylld för att ha orsakat torkan och bönderna lägger var sin pinne utanför hans grind. Till slut sitter han där höljd i pinnar och våndas över sitt liv, men sen lyckas han nedkalla regnet genom sin sista predikan som samtidigt kostar honom livet. Eller kapitlet när dovräxan förbannar den onda grevinnan Märta som hädan efter tvingas leva sitt liv inomhus för att inte skatorna ska hugga sönder henne. Redan 1924 blev för övrigt Gösta Berlings saga 3 timmar lång stumfilm av Maurits Stiller med Lars Hansson som Gösta Berling och den då relativt okända Greta Garbo som grevinnan Elisabeth Dona. Selma tyckte inte alls om filmen som skurit ner det brokiga persongalleriet och som skrivit till en slagsmålscen i kyrkan, vilket hon aldrig förlät Stiller. Men den gick bra utomlands och både Stiller och Garbo får sen iväg till Hollywood.
Ack, ni goda herrar kavaljerer. Även för mig ligger avskedets bitterhet över denna stund. Detta är den sista natt som vi tillsammans har genomvakat.
Och Selma hade redan fått Nobelpriset i litteratur och köpt tillbaka Mårbacka. Och majorskan var död i lunginflammation och Gösta fått sig ett litet torp att bo i, hur det nu skulle gå. Fast han fick ju en grevinna med sig, i alla fall.
Kära lyssnare, här har ni fantasins jättebin svärmat omkring oss under år och dag. Men hur de ska komma in i verklighetens kupa, det får de sannoliken se sig om.